Så grattis på födelsedagen allihopa. Och vi ska faktiskt fortsätta lite på det här temat att fundera på vad Gud har gett åt oss. För jag börjar med ett ganska vågat påstående. Och det påståendet det är att allt vi behöver för livet, det har vi fått. Och nu tycker du kanske att men det här är väl lite att ta i en. Och jag har nog en massa behov som jag skulle nog behöva få fyllda. Och ändå så är det någon som vågar påstå att allt det vi behöver för livet, det har vi fått. Nå, nu är det ju lyckligtvis inte jag som påstår det här. Utan det är faktiskt någonting vi hittar i Bibeln när vi bläddrar fram till andra Petrus brev. Varsågoda och bläddra fram till andra Petrus brev på er telefon. Eller så kan ni läsa det från skärmen. Det kommer naturligtvis också här på väggen om en liten stund. Petrus han skriver till de troende som har fått trons gåva. Det börjar där. Vi har fått så mycket. Vi har fått trons gåva. Och tron gör det möjligt för oss att få också allt det vi behöver för livet. Ska vi se vad Petrus skriver? Vad han faktiskt skriver? Och vi läser det här tillsammans. Nu kan ni alla titta upp från era skrinar och titta på den här större skärmen på väggen. Och så läser vi bibeltexten tillsammans. Är ni med? Hans gudomliga makt har skänkt oss allt vi behöver för liv och Guds fruktan genom kunskapen om honom som har kallat oss med sin härlighet och godhet. Genom dessa har han gett oss sina stora och dyrbara löften för att ni genom dem ska få del av gudomlig natur. Sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. Oj, oj, oj. Här finns det mycket att gräva i. Eller att upptäcka. Och att framförallt leva i. Vad är det han säger? Jo, Gud har gett oss allt vi behöver för liv och Guds fruktan. För det är nämligen så här. De här två sakerna behöver vi. Vi kan inte bara ha liv. För det är ju ganska kort. Även om det blir 100 år så är det bara några år. Men Guds fruktan leder till ett evigt liv. Och det lever till ett liv där vi här på jorden får gå hand i hand med Gud. En fantastisk välsignelse som vi ibland tappar bort i det här sorlet. Det här bruset av alla möjliga andra budskap. Vad har Gud då gett oss? Han har gett oss löften. Han har gett oss löften. Har du koll på Guds löften till oss? Har du läst något löfte de senaste dagarna? Var hittar vi Guds löften? Är det någon som har en liten clue, en liten idé om var hittar vi Guds löften? Har du någon aning? Nej, vad bra att du är här. För hur ska du få höra var du hittar dem? Är det någon annan som har någon aning om var man kan hitta Guds löften? Det här är ingen konstig fråga egentligen. Det finns bara ett självklart svar. Bibeln naturligtvis, i ordet kan vi få upptäcka vad Gud har sagt till människorna. Det börjar allt från Abraham, eller hur? Genom dig ska alla folk bli välsignade. Ja, redan till Adam och Eva sa han att kvinnans säd ska krossa ormens huvud. Det här fördärvet som förstör mänsklighetens tänkande och handlande och vilja och gärning. Det finns ett fördärv som förstör mänskligheten. Men Gud har gett ett löfte för att ta oss ut ur det där. Jag tycker den här texten är fantastiskt spännande. För den säger så här, genom att vi läser Guds löften, vi tar till dem, vi tror på dem och vi börjar leva efter dem, så händer det någonting med oss som inte kan hända på något annat sätt. Vad står det? Någon som följde med när vi läste. Vad är det vi kan få när vi får ta del av Guds löften? Hallå! Nu, det här är inte en retorisk fråga. Det här är en riktig fråga som jag vill ha ett svar på. Va? Liv? Jaha. Vad ska vi genom de dyra löften få? Genom de här löftena ska vi få del av någonting. Men nu ska riktigt vägleda in i texten här. Gudomlig natur, naturligtvis. Just det. No, men har du känt att du har mycket gudomlig natur i dig på sistone? Eller är det liksom den här kötsliga naturen som gör sig mera synlig och avkänd eller på något vis? Det är nog lite både och naturligtvis, eller hur? Det är lite både och det är vår lott att så länge vi vandrar här på jorden så får vi nog lite brottas med den kötsliga naturen och det budskap och faktiskt också den synd och den fördärv som finns i världen. Vi är kallade att kämpa trons goda kamp för att vinna seger över det fördärvet. Men det finns ett grundläggande arbete som Gud har gjort genom att han har gett oss sitt ord, genom att han har gett sina löften. Det är löften om evigt liv. Det är löften om den helige ande i våra liv. Eller hur? Där börjar livet. Det är där som vi också den här gudomliga naturen blir liksom kopplad ihop med vår natur och vår ande. Får delaktighet i den helige ande. Och håller vi oss där så växer inflytandet och närvaron av den gudomliga naturen. Inte så att vi blir Gud, men att Gud blir starkare närvarande i våra liv. Och vi blir mera som han. För det är ju det som är målsättningen med Guds räddningsverk, eller hur? Det är att vi ska bli som han, goda, sanna, äkta människor som älskar honom och älskar varandra. Som är sanna och inte ljuger och bedrar. För den här världen är full av förbannelse och elände för att människor ljuger och bedrar, eller hur? Och hatar varandra och vill ta död på varandra. Man kan ju fråga sig, vad är det för krafter som driver mobben i Pakistan att vilja lyncha kristna? För att de har hedrat då deras gud. Det är liksom det här hatet som finns i världen. En verklighet som vi inte kan liksom fly ifrån. Men Gud har gett oss budskapet om Jesus, om frälsningen. Om att vi har ett erbjudande att komma ut ur det här fördärvet. Och det här gäller ju alla människor naturligtvis. Och det är därför vi ska berätta om det. För att alla människor ska få veta om det. Att det finns någonting. Nåväl. Vi har redan konstaterat att det finns saker i Bibeln, det finns löften från Gud som kan förändra oss. Men ändå så har vi nog kanske lite svårt att låta dem förändra oss. Om vi tänker på Finlands folk så är det många som inte alls har en aning om löftena. Så det finns en del hinder för oss människor att få tag i gudomlig natur och förändras i grunden. Och bli som Gud, eller bli goda och sanna som Gud. Det finns några hinder. Och vi ska bara ta helt kort gå igenom dem. Därför att det är jättebra att bli påmind om de här sakerna. För det här gäller oss också. Fast vi kanske är troende. Vi har varit med på vägen. Vi har vandrat med Jesus i lång, lång tid. Och vi är inte trötta ännu, nej. Men ändå så finns det mycket annat som händer här i världen, i livet. Och jag påstår att en stor del av de som menar sig vara kristna ändå upplever hinder i vägen för att få ta del av gudomlig natur och Guds löftens inverkan på oss. Låt mig berätta om hinder nummer ett. Okunnighet. Självklart, om man aldrig har hört, om man aldrig har läst om Gud och hans löften och hans plan och hans liksom vilja med våra liv, så hur skulle man då kunna bli förvandlad av det som man inte vet om? Och Bibeln säger på ett annat ställe, tron kommer av predikan. Och predikan i kraft av Guds ord. Men hur ska de kunna predika om ingen predikar för dem? Om inte de får höra det. Det börjar ju oftast från att man får höra. Det är någon som berättar. Det kan vara du som berättar för din kompis. Det är den första predikan den kompisen kanske får höra. Om Jesus. Och vem ska predika för din kompis om inte du? Som har fått del av hans löften. Men många människor läser inte och hör inte. Och det är det första och största hindret som vi alla måste komma över. Vi måste alla komma in och börja höra vad ordet säger. För det är nämligen så här har jag upptäckt efter många år här på jorden. Att om inte vi har Guds ord i oss, om inte vi läser Bibeln, så har inte den helige ande mycket att påminna oss heller. De går ihop, anden och ordet samarbetar så att säga. Och vi behöver faktiskt själva läsa och lära oss. vi är ibland lite bekväma. Vi skulle gärna önska att Gud han säger när vi behöver någonting. Och däremellan behöver vi inte tänka på det. Men nu har han gett oss en hjärna som kan lära sig och som kan komma ihåg och som kan liksom fatta saker. Och vi är ganska måna om att vi lär oss saker, eller hur? Vi har ett fantastiskt skolsystem i Finland. För vi tycker att det är viktigt. Och hur skulle det inte vara lika viktigt att vi lär oss vad Bibeln säger? Så vi behöver bekämpa okunnigheten i våra egna liv. Så jag tänker så här, bara kasta ut en utmaning. Kolla upp 5 stycken löften som Gud har gett åt dig i Bibeln så du inte glömmer bort dem. Påminn dig själv. Du har boken i alla sorters former. Papper och elektroniskt och på det ena med det andra sättet. Du kan lyssna på YouTube. Människor som berättar och läser, liksom undervisar om bibelboken och vad det står där. Det finns så många sätt att ta till sig. Jesus han sa så här. När någon hör ordet om riket men inte förstår det, då kommer den onde och rycker bort det som såddes i hans hjärta. Där har vi ett problem till, eller hur? Det är inte bara att man inte ska höra det, utan kanske man hör någonting men man begriper det inte. Minst har jag stött på en hel massa finländare som har vissa brottstycken härifrån och därifrån när det gäller den kristna tron och det kristna livet, vem Gud är, vem Jesus är, vad han har gjort och vad det betyder. Man har en liten bit här och en liten bit där och så är de ofta lite skadade i kanterna, de här pusselbitarna, dessutom som det är svårt att få dem att passa någonstans. Och vem ska hjälpa folket att bli mera kunniga i vad som Bibeln har sagt, vad Gud har lovat? Ja, men det är ju kyrkan, det är församlingen, det är de kristna, det är du och jag. Vi har fått det här uppdraget att ta det här till oss men ge det vidare. Och det är därför som vi nu talar det här som är ganska så där bekant för de flesta av oss. Vi har det i huvudet. Nu måste det också ner i hjärtat och så måste det ut i händerna och ögonen och i tanken på något vis bli en verklighet. För det hjälper ju inte en människa att du har 100 biblar i din hylla och 500 i din telefon om du inte läser den. Om du inte förstår den. För men det är också en sån här sak att man kan läsa Bibeln på olika sätt. Och jag menar, miniminivån är ju det här att man läser lite varje dag. Och det är bra, det ska man göra naturligtvis. Men ibland blir det ju ganska lösryckt och det händer, liksom, man förstår inte sammanhanget och man liksom förstår inte varför skrevs det på det här sättet då när det skrevs. Och vad betyder det för mig idag? Vi som är mer så här karismatiskt lagda i Pingstkyrkan, vi vill ju göra den helige ande ska uppenbara för oss vad det står där. Där är ordet till mig just nu, och är det någon här som till exempel har gjort sig skyldig till den här klassiska metoden tumversen? Och så hoppas vi och tror vi och ber att Gud ska uppenbara sin vilja genom att tummen vår. Och varför inte? Det kan han göra någon gång också. Men jag tycker det är en ganska slumpmässig trots allt. Jag tror ni också har fått tumverser som inte var så väldigt talande till er. Någon som är med på det? Har varit med om sådana tumverser som, ja, vi tar en till. Tills vi får den vi vill ha. Och det kan ju leda till ett riktigt bibelstudie, så det kanske inte är helt fel att gå den vägen. Hur som helst, Jesus han såg att okunnighet, eller att man liksom hör men man förstår inte. Vilket ansvar ger det åt oss? Hur ska vi tala så det blir begripligt? En utmaning för alla gudstjänster. Att vi på något sätt får ner det Bibeln säger så att också en människa som inte har hört det förstår det. Men vi har flera hinder. Hinder nummer 2. Här är ett klassiskt uttryck från Bibeln. What's in it for me? Det är kanske inte just så där det står i Bibeln. Men det är samma känsla som vi också ser och känner av i våra egna liv. Att nog tycker vi gärna att Gud skulle få välsigna oss och hjälpa oss och beskydda oss och försvara oss. Eller hur? Men om han leder oss genom sådana svårigheter och det är jobbigt och man förstår inte vad Gud tänker här och hur ska jag klara det här och Gud hjälp mig och det är så på något vis att det dröjer på det här bönesvarsområdet. Då prövas vår tro, eller hur? Då prövas vår tillit till Gud. Gärna välsignelse men inte prövningar, tack. Jag tror det är en vanlig inställning hos en hel del finländare. Jag ska inte säga att det är någon av oss som tänker så någon gång, men om jag känner mig själv så är det nog, det är lätt att förstå den inställningen, eller hur? Jesus hade också en kommentar till det här. Han sa så här, Matteus 13, vi rör oss nu. Den som hör ordet och genast tar emot det med glädje, det finns sådana människor alltså. Yes, det här är bra. Men han har ingen rot inom sig utan tror bara för en tid. När han möter lidande eller förföljelse för ordets skull så kommer han genast på fall. Känner vi någon sån som gärna kom med i församlingen eller tror på Jesus? Yes, det här är jättebra. Men sen följande vecka så kom det någonting som nej, nu tar vi någonting annat. Nu gör vi någonting annat. Det finns otaliga exempel på det här naturligtvis. Och jag tror ju att det här har att göra med att man gärna lyssnar på vissa ord. Man talar gärna, läser gärna orden om välsignelse, om hjälp. Men man hoppar gärna över de där bibelställena som talar om att du ska ta ditt kors på varje dag. Det finns ett offer, det finns någonting som du måste lämna ifrån dig, bakom dig, för att sträcka mot det som Gud har berätt för dig. Det finns konsekvenser av att följa Jesus som inte alltid är så bekväma eller så lätta. Men de är ändå värda att gå. Ett hinder till. Bekymmer och rikedom. En bra kombination, eller hur? Vi som har både bekymmer och rikedomar. Här är vår kategori, om inte annat har varit som det har känt som att det liksom riktigt berört dig. Så här tänker jag mig. Ingen av oss vill väl känna att vi är allt för rika, men om vi jämför med resten av världen, en stor del av världen, så är vi väldigt väl beställda, hur ska vi säga. Vi har allt vi behöver faktiskt, i stort sett. Vi är väldigt välsignade. Det får vi tacka Gud för, naturligtvis. Men mitt i allt det här så finns det just det här att man endera blir så bekymrad över det man kämpar med, över morgondagen, över alla osäkra faktorer, att det börjar uppta ens liv. Och vad säger Bibeln om det? Jo, det börjar kväva ordet. Man har varit med ett tag, man har läst Bibeln, man har liksom tagit det till sig, man har börjat leva efter det. Men det kommer sedan småningom. När åren går och man blir lite äldre så blir man mer bekymrad. En mänsklig, naturlig utveckling på ett sätt. Men då kallas vi som kristna att kasta alla våra bekymmer på honom. Eller hur? Och leva i den här ständiga överlåtelsen. Gud, jag kan inte det här. Jag har inte kontroll. Men du har kontrollen och jag litar på dig. Men visst är ju också rikedomen, alltså att sträva efter att få mer och mer, det som upptar väldigt många människor. Där det finns många som kan liknas vid den rike mannen som kom till Jesus och sa, vad ska jag göra för att få evigt liv? Och när det kom riktigt till den här slutpunkten, när det avslöjas vad som är viktigast i hans liv, då vände han om. Då ville han inte följa Jesus, för han hade många egodelar, står det ju. Och ändå var det hans hjärta var fast i det där. Så både bekymren och rikedomen kan kväva det ord du har fått, det du har läst, det du har förstått och tagit till dig kan bli kvävt. Så sa Jesus. Den som hör ordet men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan frukt. Och lägg märke till, vad är det som ska bära frukt i våra liv? Vad står det? Vad är det som bär frukt om vi har det rikligt ibland oss och i oss och vi jobbar med det och letar in det hela tiden? Vad är det som har frukt här? Vad är det som Jesus säger? Ordet. Det är tänkt att ordet ska bära frukt i våra liv. Och igen kommer jag tillbaka till det här. Om vi inte tar in ordet, om vi inte förstår det och om vi låter saker och ting kväva ordet, då kommer det inte att bära någon frukt. Då kommer det inte att ha sin verkan i oss. Och då kommer vi inte att få mer och mer delaktighet i gudomlig natur. Då går vi miste om det. Och jag tror ju tyvärr att det ganska mycket så att det finns en hel del kristna som är helt seriösa, som ändå lever ett ganska anemiskt liv. Blodfattigt liv, om man säger så. Att det inte liksom den här kontakten med Guds andes liv och förnyande förmåga. Och det här där liksom på något vis, det blir tydligare och klarare för oss vad Gud vill och vad han tänker med oss. Utan istället så blir vi mer förvirrade och lyssnar på alla möjliga röster som kommer från den ena median eller den andra median eller den ena grannen eller den tredje grannen. Ni förstår. Att vi börjar lyssna på allt det där andra istället för att Guds löften skulle få liksom hålla oss på spåret och förnya vår tanke. Så, låt inte de här hindren hindra dig, utan nu ska vi göra oss av med hindren. För om vi hör ordet, eller om vi läser ordet, om vi kan börja förstå det bättre, och så börjar det liksom påverka oss och förändra oss, då bär ordet frukt. Och det leder till att vi förändras. Det går inte att förändras genom att ta sig i kragen. Bara en liten stund går det. Det leder inte så mycket långt alltså. Men vill du förändras på riktigt så måste du låta ordet komma in. Och då har vi Guds löfte på att det kommer att bära frukt. Det står om att Guds ord hade framgång. Va? Så om du vill att Guds ord ska ha framgång i ditt liv, då måste du ta in det. Nu har jag sagt det här så många gånger. Och det är inte första predikan heller. Men det här är någonting som är så otroligt viktigt. Jag tänker att om alla kristna i Sibbo börjar läsa mera Bibeln, så tänker jag att det börjar hända. Det blir mera frukt. Det blir mera frukt. Året om frukt, inte bara på hösten. Utan hela året kan vi få del av den frukten som kommer av att vi börjar läsa Bibeln, ta till den, förstå den och prata om den. Jag tror det är så här. Ordet, som vi säger. Vi talar om Guds ord. När vi menar Bibeln. Och allt som står i Bibeln är ju inte Guds ord. Oj, vad sa han nu? Nu är det dags att reagera här, tycker jag. Men det är klart, ni förstår vad jag kanske ändå försöker säga här. Det är att vi har återgivning av vad Gud har sagt, vad Jesus har sagt och vad apostlarna har sagt. Och så har vi också en del andra människor som säger och gör saker, eller hur det beskrivs. Och vi tror att all text i Bibeln är inspirerad av den helige ande, för den har ett syfte att berätta för oss om vår belägenhet. Men allt är ju inte liksom på det sättet tumvärs dugligt, ni vet. Judas gick bort och hängde sig och går du och gör samma lunda. Är ju inte liksom så vi ska liksom hantera texterna. Men jag säger så här. Ordet Jesus. Till och med Johannes talar om att han var ordet som blev kött. Han var det ord som också skapade allt. Och det ord vi har i Bibeln är liksom hans sätt att kommunicera vad han vill och vem han är till oss. Så ordet Jesus hör ihop. Och han har sänt oss den helige ande för att förklara det här, hur det här hänger ihop, hur det ska förstås. Jag tänker på lärjungarna, på Petrus, som vi ju lite rör oss i här nu. De hade ju läst Gamla testamentet. De hade lärt sig utan till stora delar av Gamla testamentet, de här judiska pojkarna som fick gå till synagogan varje vecka och lära sig. Men när Jesus kom så uppenbarade han Guds liksom tankar på ett nytt sätt, så han fick förklara för dem. Ni kommer ihåg vandrarna till Emmaus. Han gick igenom alla skrifterna för att visa vad det står om honom i hela Gamla testamentet. Och det kan vi nog behöva få hjälp med, vi också, att hitta hur Gamla testamentets texter också talar om Jesus. Och så kommer den helige ande. För Jesus, han sa ju så här att jag har så mycket jag vill berätta för er, men ni förstår inte, eller ni kan inte ta emot det. Men den helige ande kommer att lära er. Så vi har texten, vi har Jesus och vi har den helige ande som alla samverkar för att vi ska förstå vad Guds löften betyder för oss. Oj, oj, oj. Om vi bara förstod det. Nåja, nu ska jag hjälpa er att liksom få lite grepp om det här, hur man ska läsa Bibeln. Eller hur vi läser Bibeln och försöker läsa Bibeln. Nu kanske det här inte syns så bra på den här, ni ser inte alls vad det står. Men den här första byggstenen i vår löftes förståelse, Guds ords förståelse, det är att vi läser själva texten. Vad står det i texten? Vad är det som det handlar om? Vem är det det handlar om? Vem gör vad och vem säger vad? Att helt enkelt läsa texten. Och så hamnar vi ju i det här läget att en del saker känns ju ganska begripliga, medan andra saker är ganska obegripliga. Och då finns det ju två vägar. Okej, det obegripliga ska vi börja brottas med. Nu ska vi jobba med det här för att få det lite mer begripligt. Eller så lyfter man på hatten och så lämnar man det åt någon som vill jobba med sånt. Det finns olika sätt att hantera det där. Det som vi ibland kunde förbättra för att förstå bättre, det är att förstå textens sammanhang. Vem skrev det här? Till vem? När? Var? I vilken situation? Varför skrev man den här texten? Den var ju inte i första hand skriven till dig. Även om Gud kan använda den texten för att tala till dig, så var den inte i första hand skriven till dig. Den första hand så skrevs den till människor för flera tusen år sedan. Och den skribenten hade ett syfte. Mottagarna hade förstått det på sitt sätt. Och det är ju så här med brev. Speciellt när vi tänker på Paulus brev och Petrus brev och Johannes brev. Att de är ju svar eller en kommunikation mellan människor som håller på och diskuterar saker. Och ibland så får man svar på frågor som ingen ställde. Som man inte fick veta frågan ens. Men de hänvisar till att ju den här den saken som ni frågar om, den är så här. Och så får vi svaret. Och det kan ju vara ibland bra att lite försöka förstå lite kring det hela. Men fortfarande finns det en del som är obegripligt. Och sen det sista som vi tycker allra bäst om. Vad säger den här texten till oss just nu? Vad säger den här texten till mig idag? Och vad ska det här leda till? Vad ska jag göra? Så vi har en trestegsraket här. Vi ska börja med att läsa, höra och läsa ordet. Och du är annorlunda än jag. Så du måste hitta din egen rytm, hur du tar in ordet. Men att göra det regelbundet, det är nog på något vis nyckeln till att du börjar växa och får delaktighet i gudomlig natur. Så gör det här ofta, helst dagligen, för det är oftast där man hittar den här rytmen. Man gör det på samma sätt, samma tid, samma plats, kanske. Men du har ditt sätt. Och så tycker jag så här, vi blir ibland översköljda av media med mycket dåligt innehåll också, eller meningslöst innehåll. Men så finns det också ibland de här tekniska grejerna en hel massa bra saker. Och jag har faktiskt till exempel köpt en bok som heter How to Read the Bible for All It's Worth. Den här finns nu också som en ljudbok. Så jag kan lyssna på den här också när jag inte orkar läsa. Så att jag har lyssnat på många kapitel och sen somnat. Väldigt gott. Men i alla fall, det finns många metodiker. Man sitter i bilen. Man kan lyssna via sin telefon. Så att ta vara på de här tekniska framstegarna. Och sen den sista viktiga punkten när vi talar om att börja förbättra vårt intag av Guds löften. Det är att vi börjar prata om de sakerna. Läs ett löfte, prata med frun eller med mannen eller med barnet eller med grannen eller med kompisen om den saken. Vad betyder det här? Tänk hur mycket mer det rent pedagogiskt skulle fastna i våra tankar. Okej, det andra steget är ju att förstå det här. Ställ frågor. Det är så jättebra om vi ställer varandra frågor. Hörde, det här ordet förstår jag inte. Vad betyder det här? Och så har vi en process av att börja förstå bättre. Sen kan man också skaffa sig olika kommentarer och böcker och Pentecostal theology och New Testament och handböcker och sånt här. Fantastiskt bra hjälpmedel för att förstå bättre. Men vi är ibland lite bekväma, lite lata. Vi vill gärna att predikanten ska servera färdigt tuggat. Är det någon som är skyldig till sådana förväntningar? Men jag har nog kommit fram till det att det är väldigt bra att ha både och. Det är bra att ha bra predikningar som förklarar ordet. Eller hur? Självklart, det ska vi ha som ambition att ha i den här kyrkan också. Men visst är det bra att vi själva tar reda på det. Det fastnar mycket bättre. Det leder till liksom att det har någon påverkan i vår tanke. För det mesta nämligen är det ju så här. Att vi kommer till kyrkan så har vi en upplevelse. Yes, det här är bra. Så går vi hem och säger, ja det var bra. Eller så var det inte så bra. Det var långt. Han slutar ju aldrig. Och det är behållningen av predikan. Jag hoppas att det inte är så idag. Men visst är det så ibland? Absolut. Absolut är det så att vi tröttnar efter 20 minuter ungefär. Men när vi studerar själv, när vi frågar varandra, när vi diskuterar saker, då är vi mycket mer på alerten. Då fastnar det mycket mer. Så låt oss göra det som funkar. Sen handlar det ju om den tredje fasen, det är att börja leva. Eftersom vi har förstått det här ordet, vi har läst det, vi har lite förstått det, då kommer den här liksom, hur ska jag säga, tillämpningsfasen, när det här ska levas. För vad är det för vits att läsa ordet eller ens förstå det om vi inte gör det? Det finns flera bibelställen på det också, eller hur? Höra men inte göra, det är meningslöst. Bättre att du inte hör någonting, du alls kanske. I don't know. Men i alla fall, vad betyder det att du säger att Jesus är din Herre om hans ord inte har någon auktoritet i ditt liv? Det är en ganska bra fråga att ställa sig. Det som Jesus säger, eller apostlarna säger, styr det mina tankar, mina handlingar, mina val? Eller är det liksom en sån här valbar grej? Jag tar det om det passar mig. Det är en liten grej att fundera på när du läser Bibeln. Om jag förstår det här ordet, att det här gäller mig, men inte gör det, inte lever det, inte låter det påverka mig, vad händer då? Vart för det mig? Jag tror vi behöver faktiskt ta det här till oss, för jag tror det är många av oss som har varit med i kyrkan på olika sätt och hört mycket, förstått mycket. Men det blir en större del på den här liksom teorisidan än på praktiksidan. Och jag tror vi behöver läsa ordet så att det blir mera praktik. Okej. Tillbaka till Petrus som avslutning här nu då. Han säger så här i sitt andra brev. Att det var ju inte några utstuderade myter vi följde när vi förkunnade vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst för er. Utan vi var ögonvittnen till hans majestät. Vad är han vill säga? Jo, det finns mycket. Och hela det här brevet, läs Petrus andra brev. Det är bara 3 kapitel. Det kan man läsa medan man dricker en kopp kaffe. Det handlar mycket om att Gud har lovat dig så mycket underbart. Men det finns många villoläror. Det finns många åsikter. Det finns många människor som har alla helt andra värderingar. Helt andra liksom, uppfattningar. Men akta dig för att bli förvirrad. Utan tro på det som Jesus har uppenbarat. Som vi har fått vara vittnen till och som vi nu har berättat för dig. Håll dig till dem. Andra Petrus brev 1 och 19 säger just så här. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss och ni gör rätt i att hålla er till det. Som till ett ljus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Sen är den här processen. Håll fast vid det här ordet. Håll er till det profetiska ordet. Det som Gud har lovat. Och så småningom när ni gör det. Så även om ni just nu är i mörkret. Även om ni just nu famlar i mörkret. När ni håller fast vid det ord som han har gett åt er. Så ska det så småningom gå upp i era hjärtan. Eller hur? Inte bara i huvudet utan i era hjärtan. Så fortsätt att ta till dig ordet. Här handlar det ju också om det att många hade börjat tänka att ja, men Jesus har lovat att komma tillbaka men han kommer ju inte, så vad är det här nu för någonting? Och Petrus fick jobba med det här att han dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, säger han i andra Petrus 3, 9 och vers 13. Så som en del menar ni, han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan alla ska få tid att omvända sig. Men efter hans löfte ser vi fram mot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Och räkna med, säger han i 15 och 16, räkna med att vår Herres tålamod innebär frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er efter den viset som han har fått. Och så gör han i alla sina brev när han talar om detta. Så här ger liksom Petrus flankstök till Paulus att lyssna. Läs också hans texter. Han förklarar samma sak lite mer krångligt än jag, men i alla fall är det bra texter. Läs dem! För där får ni också del av Guds löften. Där får ni den här fastheten ni behöver. Sista ordet. 2 Petrus 3, 17-18. Mina älskade, det här kunde jag ju också stämma in i. Ni vet ju redan allt det här. Eller hur? Men, var därför på vakt, på er vakt. Så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. Väx istället i nåd och kunskap om vår Herre och frälsare Jesus Kristus. För hans äran nu och till evighetens dag. Amen. Det finns ett löfte till dig idag som jag hoppas du noterar. Om inte du kommer ihåg något annat löfte av Gud så kan du ta det som Petrus förmedlar. Han säger, väx till i nåd och kunskap om Jesus. För det kommer att leda till det här andra som han sa i början av sitt brev. Nämligen att du får del av gudomlig natur. Att du blir utkallad och utdragen ur världens fördärv. Du blir inte utan tillgång till Guds löften. Rikedomen och bekymren kommer inte att kväva dem. Du kan få växa till i nåd och kunskap. Någon som vill växa till i nåd och kunskap idag. Låt oss alltså fortsätta på den här vägen att ta till oss Guds löften genom hans ord och låta den helige ande uppenbara det så att vi växer till i nåd och kunskap. För vi har nämligen fått allt vi behöver i livet. För livet och Guds fruktan. För liv och Guds fruktan står det. Så att jag vill bara dunka in den här ena spiken. Läs varje dag. Ska vi be. Tack Herre Jesus för att du har uppenbarat Guds vilja för oss idag. Tack för att du uppenbarar Faderns kärlek, Faderns plan att rädda alla människor som kommer till dig. Tack för att vi får påminnas om vad du har lärt oss, vad du har undervisat om Guds rike. Tack för att vi får ha hjärtat i Guds rike. Tack för att vi får växa till i nåd och kunskap. Tack för att vi får ta del av dina löften och få del av den gudomliga naturen mer och mer. Hjälp oss att verkligen se det här. Du har gett oss möjligheten att läsa, att höra, att förstå och också leva i det rike som du har uppenbarat för oss. Hjälp oss att inte nöja oss, Herre, med lite ytskrap. Utan hjälp oss att kunna gå på djupet i vad du har uppenbarat. Hjälp oss att inte vara lata och bekväma och odisciplinerade, utan hjälp oss att hitta vår rytm så att vi kan faktiskt hela tiden mata vår själ och vår ande och vår kropp med ditt goda ord. Jag tackar dig Herre för att du har gett oss ditt ord och jag tackar dig för att du har gett oss din ande för att vi ska få tag i det du har lovat åt oss. Herre, nu ber jag för var och en som är här idag, var och en som har lyssnat idag. Jag ber Herre att ditt ord ska bli deras dyrbaraste skatt. Att det ska bli deras matförråd där de får hela tiden hämta näring, hämta kraft Herre. Och jag ber att det ska få vara som en lykta för deras stig så när de går genom mörka passager så får de hålla fast vid ditt ord och också i deras hjärtan får det stiga upp som Herre solen uppgången i deras liv. Jag prisar dig Herre för att du inte har övergett oss utan att du har tålamod med oss och du fortsätter att undervisa oss genom den helige ande, genom ditt ord, genom församlingen, genom gemenskapen. Herre, låt oss få växa till. Det ber jag om i Jesu namn. Amen.